Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då kör vi igång tycker jag.
Ja, bra uppvärmning här.
Bra, nu har ni fått skratta av er lite. Ja, Bajenpodden idag är 272. Och idag med oss har vi Erik.
Yes, stämmer bra.
Ja, tillbaka från... från fyllan senast i onsdags.
Min familj sitter och lyssnar på det här. Det var väldigt städat i onsdags. Det var, ja. Det var bara ett civiliserat sponsorevent.
Ja. Mm. Och Johannes.
Tack. Hej.
Ja, hej. Vad var du i onsdags?
Ja, vad var jag i onsdags? Mm. Hade barnen tror jag.
Okay.
Måste ha varit.
Ja, tråkigt.
Precis. Ja, jag vet. Ja.
Fick ju dricka det,
för det. Jag förstod att du tog det på allvar också, ja, den uppgiften.
Ja, ja.
Men det såg roligt ut.
Ja, trevligt. Ja, det var det. Ja. Och så är Henrik Kindlund här, vd-gäst, vd för Hammarby fotboll. Ja, välkommen till Bajenpodden.
Tack så
igen.
Mycket. Tack så mycket.
Ja, det var ett år sedan vi hade korsföret sist.
Ja.
Ja, och du sitter kvar fortfarande. Ja, jag vet inte, jag tycker vi har tappat stinget lite.
Ja, exakt. Avgå.
Det var för mjuka frågor sist.
Ja, ni börjar bli gamla.
Ja.
Men akta ju för Lex Wieland här. Man kan bli skadad om man är med i Bajenpodden. Mm. Mm.
Du ser vad som händer med honom.
Tvingas operation efter vad det är. Den är ändå ganska tung.
Ja, nej, tråkigt. Du, lite nyheter och så här. Ja, Johnny heter jag som ska... för oss vidare här. Men jag tänkte bara säga det att Bajenpodden finns nu på Spotify för er som inte gillar lyssna på Acast eller andra poddlyssnare. Så finns vi även på Spotify. Och så nu växer vi.
Hoppas 272 vi. Program på spellistan. Så många timmar blir det.
Det är bara börja lyssna. Man måste lyssna på programmet som jag har sagt innan. Och så framåt, för annars fattar man ingenting. Det går inte bara hoppa in.
Om man inte orkar det, vilket är det bästa programmet som du har gjort?
Ja, det är en jättesvår fråga faktiskt. Jag tror det är Claes Helgen. Det var så här, han var så jävla bra på att snacka. Han var så här inspirerande att lyssna på. Så rent så. Men det har funnits några riktiga guldkorn. Det har det.
Svaret är det bästa inte gjort.
Nej, precis. Det blir idag, känner jag. Känner jag spontant. En annan sak vi gör är ju att... vi skiter i det. Vi tar det en annan gång.
Okay.
Ja. Vi börjar starkt. Vi har ju... ska vi börja med mål 2024?
Mål 2024? Ja, alltså några sportsliga mål har vi inte hunnit sätta tills dess ännu. Men det vi jobbar för och tanken framåt här är ju att vi ska... fortsätta utveckla och bygga klubben och med de förutsättningar vi har och så långt vi har kommit nu så ska vi vara där uppe.
Mm.
En av tre toppklubbar i Sverige och ha seriösa möjligheter att utmana om gruppspel i Europa League varje år.
Mm. Är det någon, men hur når man dit då? Alltså rent konkret. Jag vet ju att vi ligger ju i toppen nu, men det...
Ja, fast vi är ingen toppklubb ännu. Men om vi fortsätter att bygga det på samma sätt som jag har gjort de senaste 7-8 åren.
Mm.
Ett steg i taget.
Mm.
Det låter skittråkigt,
mm.
men då kommer vi ta oss dit. Och börjar vi fuska, då kommer ni helt plötsligt stå där på läktaren i Degerfors och undra vad som hände. Alltså.
Mm.
Vad är det för svaret, då, på en torklubb?
Nej, men då har du alla delar i klubben.
Då får man straffarna med sig.
Håller toppklass. Ja, men har du alla delarna i klubben som håller toppklass, då får du också straffarna med dig. Så är det. Nej, men du måste ha hela ekonomin. Det handlar ju framförallt om ekonomi.
Mm.
Det ska vi ju vara helt ärliga med. Liksom. Så är det med elitidrott och europeisk fotboll. Det handlar om ekonomi och det handlar om att bygga ekonomin stark i alla delar. Ja, inte svårare än så. Men vi är inte där än, men vi har en plan för det, och jag tror att om klubben kan följa den planen så kommer vi vara där.
Mm.
Sen är det sådär, det är svårt också i det här läget att bedöma sådär, hur fort kommer det gå.
Mm.
Ja, men har man liksom, om vi gnetar på som vi har gjort liksom, de här senaste 6-7 åren, ja, men då är vi där 2024. Men sen kan man ju också ha liksom, lite flyt, få lite genombrott.
Mm.
Sälja en Alexander Isak och ta ett sånt steg. Men det jag tycker inte att man ska. Det är ju lite grann som att planera sin privatekonomi på trisslotter.
Mm.
Det är liksom. Det funkar ju inte.
Nej.
Och jag tror ju inte liksom. Jag tror ju inte på den vägen, utan jag tror ju på att gå till jobbet och jobba hårt varje dag.
Mm. Men det är ju många klubbar som jag ska säga, men en del av verksamheten är ju liksom att köpa och sen förädla och sen sälja. Kan inte det vara en del i Hammarby?
Absolut, och det jag tycker väl att vi,
jag tänkte
vi
på ligger ganska, till exempel.
Ja, men vi ligger ju ganska bra till där om man jämför med de andra klubbarna, om man tittar på den truppen och de spelarna vi har som kommer underifrån nu.
Mm.
Så där tycker jag väl att vi ligger ganska jämnt med de andra svenska lagen. Det ser man ju också. Vi är i final U16.
Mm.
Vi är med i guldstriden U19 och i final U21.
Mm.
Och sen har vi ett par fina afrikanska killar också.
Mm.
Så att det känns ju starkt.
Mm.
Men sen är det klart, sen ska de få speltid i A-laget också.
Mm.
För annars får man inte, annars säljer man dem inte.
Nej.
Du säljer inga spelare från bänken ut i Europa för 30 miljoner. Det funkar inte, utan du måste spela dem.
Mm.
Och det ser man ju, det kan ju svida.
Mm.
Malmö FF spelade Mattias Svanberg i våras.
Mm.
Gick väl inte skitbra i tabellen, men de sålde om honom i somras för 50 miljoner.
Mm. Och, var det så pass?
Ja.
Mm.
Så att det... Ja, ungefär så då. Så det krävs ett jäkla tålamod från både från organisationen och från fansen för att göra det här.
Mm.
Att ta oss hela vägen till att bli en toppklubb. Annars kan vi göra som vi brukar göra i det här läget då, liksom. Vi sätter allting på rött.
Mm.
Har kanske ett eller två bra år och sen
tycker
då,
du Stefan har skött det jobbet då? Liksom, med tanke på att jag kanske vill slussa. Han spelar ju alltid med bästa tänkbara lag i princip.
Ja, men man pratar om, jag träffade en väldigt duktig agent här för ett par veckor sedan och vi diskuterade lite grann det här framåt. Men han menar på att säljande klubbar har två projekt.
Mm.
Det är det liksom Schenk och de klubbarna har. Man har två unga spelare som man spelar i startelvan.
Mm.
Och vi har Borges och vi har Tankovic.
Mm.
Och till nästa år så är väl de både så pass färdiga som, liksom, som spelare och så pass gamla så att de inte räknas som projekt längre.
Mm.
Och då får vi se om vi liksom. Jag tror att vi tål ett eller två projekt.
Mm.
Okay. Man kallar dem för det.
Mm.
Och det ska vi ha.
Men de här spelarna ska man ha ett annat tålamod med än kanske andra. Det är det du säger egentligen.
Alltså jag tror ju så här. Lite så här personlig reflektion. Att i det läget vi är i nu. Så ja, vi måste ha projekt. Om vi ska kunna ta de här stegen och bli en riktig toppklubb. Så måste vi ha unga spelare som vi utvecklar och säljer. Och i det läget vi är nu. Och kommer vara i nästa år, så kan det vara så att vi behöver ha de här projekten för att kunna ta nästa steg, men vi har inte tillräckligt bra spelare runt omkring för att vara med och utmana om titeln.
Mm.
Sen vet man ju liksom, allsvenskan lever sitt eget liv, så det där vet man. Det var ju väl ingen som trodde att vi skulle sitta här i mitten av oktober och ligga tvåa i allsvenskan.
Nej.
5 poäng före Malmö. Vi har tagit lika många poäng som Elfsborg och Göteborg tillsammans.
Mm. Det fanns några som trodde det.
Men, ja. De är döda nu. Nej, men
Jansson hävdar att han gjorde det, men jag vet inte.
Men sen jag menar, vi kommer ju behöva sälja spelare även i framtiden. Men då tänker man ju att om man tittar på en klubb som FCK till exempel, då är ju spelarna runt omkring, de är ju så intenskotta bra. Så du kan ha ett eller två projekt och ändå vinna titeln och ändå ta det till gruppspel i Europa League. Och då jag kan väl tycka att då är man en skandinavisk toppklubb där man både kan ha projekt på planen och vinna titlar. AIK har ju kapat projekten i år för att vinna titeln. Och det kan man ju göra under ett år. Men jag tror ju inte att AIK kan göra det i framtiden. Utan i framtiden så måste de ha unga spelare. Kolla Kristoffer Olsson förra året. Hur många poäng kostade han AIK? Men de spelade honom ändå lik förbannat varje match. Och fick honom på plats. Och nu är han 30-40 miljoner. Ja, Linnéer också. Och vi kanske hamnar i det läget också något år att vi känner att men nu orkar vi inte komma 3-4 längre, utan nu går vi före. Och vi kanske inte har några roliga bra projekt på gång just då. Och då kanske man gör så, men för oss framåt så är ju inte det realistiskt, utan vi behöver ha unga spelare på planen. Sen är det klart att Stefan är helt med på det. Han har ju en kravnivå på de här unga spelarna som är liksom Albin Ekdal och Ludvig Augustinsson. Och så det är ju en utmaning för oss och för Jesper och Hjelmberg och lite grann hitta talanger som är på den nivån. Så att de faktiskt, för det är ju en jäkla konkurrens nu.
Ja, verkligen.
Alltså tittar man på vårt centrala mittfält till exempel. Hur många 18-19-åringar i Skandinavien tar sig in på det centrala mittfältet?
Är det viktigt att de här kommer från egna led igen?
Nej, det behöver de ju inte göra, men däremot är det ju skitkul om de gör det. Och
vi får ju mer betalt.
Ja,
om det kommer från egna.
Alltså, en fördel ekonomiskt med dem över tid är ju att du får ju kommer ju alltid få utbildningsbidraget i alla tider liksom. Men
under annars, vilka år gäller det? Alltså utbildningsbidraget?
Alltså det är ju från om det är 12 till 18, 20 någonstans. Okay. Var de åren som du har varit i klubben där. Men liksom, säljer vi Björn Paulsen, och då får ju vi liksom betala 5% utbildningsbidrag till hans moderklubb. Liksom.
Jag tänkte, innan vi fortsätter sen, slå så mycket i bordet, för då blir våra lyssnare upprörda och ledsna.
Jag är lite retorisk här, men det märker inte någon.
Du får vifta med händerna så här istället.
Ja, men en följdfråga. Hur jobbar man med de här som inte är riktigt en av de här en eller två satsningarna då? Så tänk typ Leo Bengtsson, alltså, nu har han fått speltid absolut, men första halvan så var han ju bland annat utlånad och fick inte speltid. Hur jobbar man med sådana spelare för att få dem att stanna i Hammarby istället för att gå vidare när de inte
riktigt... Nej, men jag tror ju att vi kommer till det sen med TV-avtalet, men att ha bra samarbeten och bra samarbetsklubbar där man faktiskt kan låna ut dem, det kommer vara helt avgörande. Och det har vi ju sett både för oss själva och för AIK, att det var när vi hade HTFF som vi fick fram egna spelare, och det var när AIK hade Väsby som de fick fram sina unga killar i princip. Och sen fortsatte AIK ett par år efter, men då var det med Andreas Alm som kom från Väsby som liksom var inkörd i det hela. Så jag tror att det kommer vara superviktigt för oss, och det håller vi ju på att jobba på. Liksom. Vi har ett nära samarbete med Frej, och det ser väl ut som att det kanske kommer bli ännu tajtare framåt. Då. Så att självklart på deras villkor också.
Hur klingar det i Bayernland då? Jag tänkte, för det är ju Täby.
Alltså, ja, men grejen är så här, det finns ju ingen superettanklubb. Det finns ju inte ens en division 1-klubb på södra sidan. Så att visst, låt Enskede och Haninge liksom. Men jag kan inte se i dagsläget att någon av dem skulle bli superettanklubb liksom.
Men Västerås väl, då?
Det är för långt bort alltså. Killarna ska bo kvar i Stockholm. Och vi har dem på träning och sådär liksom. Men det kan ju, jag menar, nu lånar vi ut Marcus Deglund till IFK Göteborg. Och det, liksom, om man tar Leo till exempel, han ska ju inte spela superettan nästa år, utan jag tror ju att han kanske kommer vara ett av våra två projekt. Jag hoppas det. Till nästa år, men där finns det ju kanske också möjlighet att låna ut honom till Sundsvall, Örebro, alltså bra lag på nedre nedre halvan. Nu är precis Sundsvall på övre halvan i år. Men ni förstår liksom, den typen av klubbar i Allsvenskan också. Men det tror inte jag blir så mycket samarbeten, utan det blir nog mer från case till case. Liksom. Mm. Men att ha en superettan-klubb som man har ett nära samarbete med, det tror jag att alla stora klubbar i Allsvenskan kommer ha det framåt. Mm.
Hur mycket prestige var det när man lånade ut Göteborg? Hur kändes det då när den frågan dök upp?
Nej, men vi har ju lite överskott på mittbackar nu. Så att vi tyckte väl, men Marcus gjorde väl 18-19 matcher i Allsvenskan förra året. Så det är väl inget, konstigt. Och Göteborg har ju de förutsättningar de har just nu. Mm. Så att, ja.
Men så här, ur ett supportperspektiv så kändes det lite... Inte att jag tycker inte det var kontroversiellt, men det var ju lite udda sett till historiken. Hur maktförhållandet har varit i svensk fotboll tidigare och hur det är nu. Det säger ju rätt mycket, men det är tillbaka med toppklubb och sånt. Men helt plötsligt kommer IFK Göteborg låna spelare av Bayern. Det kändes det kunde man ju aldrig tro för några år sedan.
Vi har dubbelt så många poäng som de har.
Ja.
Mm. Så att det... Ja. Nej, men det, sen är det självklart. IFK Göteborg ska ju vara en toppklubb i svensk fotboll. Och jag är helt säker på att de kommer bli det igen. Sen är det bara frågan om hur lång tid det tar. Men stan är ju tillräckligt stor för att de ska kunna någon gång kunna hitta rätt folk. Liksom.
Mm.
Och då kommer det vända uppåt där. Alltså. Vi mötte dem ju U19 här för några veckor sedan. Och en otroligt bra U19-match. Som vi ju vann då. Men de hade ett par killar där som såg riktigt, riktigt vassa ut. Alltså. Mm.
Det var lite snack om biljettintäkter. Att det skulle öka från 50 till 70.
Det är så fusklappar.
Ja, ja, men det ligger på 50 nu va? Och den här
lite drygt. 53. Jag tror att det är 65 kanske.
Mm. Jag ska lite och kolla på siffrorna här till den här Vision 2024. Och där är det att de ska upp till 70.
Ah, okay.
Hur jobbar man med det idag? Vad är det som hur kan vi växa ännu mer på publikintäkter?
Ja, eftersom vi inte vill, eller framförallt jag inte vill höja, eller nej, men vi vill inte höja biljettprisen, så handlar det ju om att öka publiken helt enkelt. Och där har vi så pass stor andel av fotbollsintresserade hammarbyare som går på match idag, så det är svårt att få upp den andelen. Utan det handlar om, det är egentligen att vi får slåss för att behålla publiken. Så i normala fall när du bygger en ny arena så får du en arena-effekt. Och sen börjar den klinga av efter 3-4 år. Och det har ju vi jobbat stenhårt för att det inte ska hända. Och lyckats ganska bra med det. Men som svar på frågan är att vi behöver göra fler hammarbyer. Och det är ju därför vi är ute i Söderort på det sättet som vi är nu.
Då folk ska skaffa mer barn, är ju det?
Ja, det uppmanar vi absolut
till.
Så att inte sitta på krogen utan hem och
där börjar.
Jobba hårt.
Ja.
Det var den där samhällsmatchen, var det?
Nej, men det är skämt att säga då. Det är ju precis det det handlar om. Samhällsmatchen är ju i grunden, har ju startat som ett publikrekryteringsprojekt och är ju i grunden det. När vi skickar ut våra spelare på skolbesök så är det klart att vi vill göra bra i samhället. Mm. Men det är klart att många av dem kommer ju bli hammarbyare också. Det är ju ett minne för livet att om man är fotbollsintresserad och är i 10-årsåldern så dyker det upp en hammarbyspelare i klassrummet. Det är ju lite för bra för att vara sant. Och vi gör ju mycket sådana aktiviteter, vi kommer göra ännu mer.
Mm.
Sen växer också ungdomsverksamheten.
Jag har ju sett bilder från när jag varit ute på skolan. Man ser ju barnen hur de lyser upp på ett sätt som jag tror kommer ge ringar på vatten till sist.
Ja. Och det behövs mycket liksom. Vi behöver göra många saker ute i på Södermalm och södra förorterna för att fånga upp de här kidsen.
Mm.
Men jag tycker att Marcus, Abbe och Jakob och de gör ett otroligt bra jobb där.
Mm.
Och sen är det också jäkligt kul att spelarna är... De är så otroligt positiva. De tycker att det är skitkul. Och så.
Är det helt på frivillig basis för spelarna? Eller är det inskrivet i kontrakt på något sätt att de ska delta?
Nej, men de slåss ju om det. Det är ju mer att det är kö än att vi behöver tjata på dem. När det gäller den här typen av grejer. Sådär, signera tröjor och åka ut till någon sån här sponsor en lördag förmiddag. Det är kanske lite tuffare. Men de ställer upp på det också skitbra. Men här är det verkligen att de... Och det ser man ju också nu med... Dag Fällman som betala för biljetter till Kalmar-matchen och sådär.
Mm.
Så att alltså syftet med samhällsmatchen egentligen, huvudsyften är egentligen två eller tre. Det ena är naturligtvis att vi ska göra bra saker i samhället, för vi är Hammarby. Vi är liksom the good guys. Och sen ska vi göra Hammarbyare av alla ungdomar i söderort.
Mm.
Men vi ser ju också vilken, det bygger väldigt mycket stolthet internt i organisationen.
Mm.
Att vi håller på med de här grejerna. Och det är nästan det största värdet, skulle jag säga.
Mycket har du pratat om i den här Vision 2024, men kan du berätta, hur kom det till? Är det ni i bolaget som har funderat kring det här, eller vad kommer själva?
Det kommer från bolagsstyrelsen för ungefär ganska exakt ett år sedan.
Mm.
Att vi hade väl någon rapportering på styrelsemöte och konstaterat att vi hade dubblat. Sen den styrelsen och jag och Marcus och så kom in, så har vi dubblat intäkterna. Och då hade de väl lite funderingar på okej, vad blir nästa steg? Och sen styrelsemötet efteråt så fick vi ett uppdrag då att fördubbla intäkterna igen.
Så det är liksom inte ni har hittat på själv, utan de har gått igenom siffrorna och tänkt vad är förutsättningarna, det här är målet som ligger framöver.
Ja.
Och då är det med 2024 som vi siktar på, inte 2019 ska inte allt det här uppfyllt.
Nej, men det är omöjligt.
Ja.
Det är det. Alltså den typen av målsättningar som bara är liksom någonting man hugger ur luften, det gör ju bara för att folk tappar motivationen.
Mm.
Och den typen av skrämliga visionsdokument tror jag att Hammarby supportrar är ganska klara med också. Så att,
process.
Ja, men det är det ju. Men det kommer ju alltid vara. Alltså det är ju, det är en sån uppmärksamhet som måste utvecklas hela tiden. För annars så tror jag att den kommer dö. Så att det är bara att jaga vidare. Sen, det är ju lite skönt med fotbollen också att man når ju aldrig taket. Att det är ju kanske man har vunnit Champions League 3 gånger på raken. Det är ju relativt osannolikt att vi kommer göra det. Så att vi kommer alltid ha någonting.
Och du kan ju lite drömmar.
Lite negativ här kanske, men det ligger långt fram i tiden för att, nej, men ett steg i taget.
Mm.
Och se till att sköta kommunikationen och styra förväntningarna.
Mm.
Tror jag är superviktigt, och jag ser ju det jättetydligt att det börjar ju redan komma.
Mm.
Alltså att förväntningarna, folks förväntningar drar iväg.
Mm.
Jag tänker att det kommer delvis ifrån att det mål som fanns tidigare uppfylldes ju på något sätt. Framförallt i och med den här säsongen.
Det är livsfarligt.
Ja. Nej, men nu känns det nästan som att alla är med på tåget. Alla tror på den här visionen nu, eftersom det har gått mer eller mindre enligt plan med den senaste.
Mm.
Vad är faran med det som du säger?
Ja, men jag tror att det är att man vill gå fram för fort. Och så börjar man chansa och så börjar man fuska.
Mm.
Men sen är det också så att när framgångarna kommer så då får också folk egna agendor. Och det är liksom inte att de är onda människor, utan man liksom drängt i beröm och bekräftelse. Och så vill man ha, och det här tror jag vi kommer slita med ganska mycket kanske närmaste, vi gör det redan delvis, men närmaste 1-2 åren här. För i våras när det gick som tåget, då blev liksom spelarna och den sportsliga organisationen blev ju dränkta i kärlek.
Mm.
Och så.
Mm.
Men det, om man inte har varit med liksom, då fattar man inte att det kommer en morgondag också.
Mm.
Så sen när vi det slog Trelleborg med 1-0, va?
Mm. Mm.
Folk, vi tyckte
väl lite dåligt.
Men vi tyckte väl kanske, men det var ju rätt tråkigt, men det var jävligt stabilt liksom. Och det borde väl ha blivit 3-4-0, men nu blev det 1-0, det är 3 poäng liksom. Och sen gick våra spelare ut på sociala medier och då var det bara...
Va?
Det var som att vi hade förlorat med 5-0. Det där är ju en jävla liksom viktig lärdom för oss framåt. Mm. Att liksom, det som var någonting i maj 2018, det kommer aldrig komma tillbaka.
Nej.
Utan nu har man liksom flyttat upp förväntningarna ganska nära taknocken.
Mm.
Och... Så att 1-0 seger hemma mot Trelleborg, det räcker inte för att du ska bli dränkt i kärlek.
Nej.
Låt supporterna fira SM-guld i maj, så kan spelarna göra det de ska istället för att hänga med lite grann.
Ja, det där tycker jag att de var ganska, men den här jag såg inte det här komma heller, alltså, den där liksom tvärsvängen, så att nu är allting åt helvete fast då ledde vi väl fortfarande allsvenskan, tror jag.
Ja. Mm. Ja. Och liksom hade tagit en enkel trepoängare. Mm.
Jag menar, ute i Solna, då är ju det där vardagsmat liksom. Mm. Då tycker de att vi är en maskin.
Mm.
Men vi ska ju vara mer av ett resande tivoli liksom. Mm. Och då räcker det inte ett mål.
Nej, det minst tre klacksparkar
och lite snygga,
varje kvart.
Lite snygga mål. Så att men då vill man ju naturligtvis komma tillbaka till det där läget när man blev dränkt med kärlek.
Mm.
Och jag tror att från liksom nu i våra somras och framåt, då kommer det kommer krävas ganska mycket för att man ska liksom få det igen.
Mm.
Och det här då ta ett steg i taget.
Mm.
Mm. Samtidigt som man vill bli dränkt i kärlek, för det vill man ju. Då går ju liksom hela dopaminsystemet går igång.
Ja.
Så att det där är svårt att hantera, och det är ju upp till bland annat mig att se till att göra det.
Mm. Skulle det mot Anfibona bli en fjärde plats nu, då är man kanske där igen. Alltså, vilket är ett jävla steg för Bayern egentligen. Men alla går ju omkring nu och tänker att vi fortfarande jagar guldet. Så det blir...
Ja, nej, men
så är det ju. Nu ska du inte svara egentligen för det sportsliga. Men det är lite samma grej. Man bygger upp en förväntan.
Och det här handlar ju om förväntan.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju mycket det handlar om. Och det är ju superhärligt, men... Jag kan ju samtidigt tycka att nu har vi haft två år där vi har haft ganska svaga säsongsavslutningar. Så det är klart att det är viktigt för oss att få en bra säsongsavslutning. Sen är det så tajt och det är så bra lag vi slåss med. Så missar vi en Europaplats, liksom. Det är klart att man blir skitbesviken där och då.
Mm.
Men jag tror att de flesta, när de liksom har fått sova på det en vecka, kommer ändå känna att det här var en bra säsong och vi har tagit ett jäkla kliv. Liksom. Mm.
Du, apropå det här med pengar, vi snackar väl lite om sponsorintäkter. Hur ser det ut idag? Hur mycket sponsorintäkter har vi idag?
Jag tror det kommer landa på lite runt 33 miljoner i bolaget och sen 2 miljoner i föreningen då, där nästan allting är på damerna.
Mm.
Så man kan säga 35.
Mm.
Hur står sig det mot andra allsvenska klubbar ungefär? För det är svårt att
Malmö är ju helt överlägsna. Sen är det lite, där är det lite lurigt, för de äger ju arenan och har liksom rätt mycket så här, konferenser och sådana grejer och ganska mycket kostnader på det. Men de är i alla fall by far etta.
Och sen en hel stad också som backar upp på ett helt annat sätt, skulle jag säga.
Sen har ju Elfsborg varit tvåa i många, många år, men de droppar ju. Jag skulle tro att de fortfarande är tvåa. Kanske att de och AIK ligger någonstans 37-38.
För rimligen släpper ju det efter lite, alltså den effekten. Man förnyar ju inte alla kontrakt varje år.
Liksom. Nej, men de har haft en nedåtgående trend liksom, under ett tag nu. Så jag skulle tro att Elfsborg och AIK blir delat två i år. Och sen kanske vi och Göteborg ligger där. Mm. På fjärde, femte plats då.
Men du vill ju upp till 65 miljoner.
Ja.
Finns det plats för fler sponsorer, eller är det mer betalt ni ska ta? Eller hur fungerar det?
Det är ju egentligen tre grejer kan man säga. Det ena är att vi behöver få fler sponsorer.
Mm.
Sen behöver vi sälja de dyra avtalen.
Mm.
Dyrare.
Mm.
Vilket vi delvis kommer göra till 2019.
Mm.
Men sen behöver vi också sälja andra rättigheter. Så tittar man på samhällsmatchen till exempel, så är ju det en kommersiell rättighet också att vara partner till samhällsmatchen. Och det tycker jag ser otroligt intressant ut. Vi håller väl på och tror jag landar vår första stora partner där. Men det är på gång, det är på mycket pengar alltså.
Mm.
Så det, vi ser väl att samhällsmatchen kommer vara inte lika stark, men inte så långt ifrån, som man säger, i kommersiellt värde som Hammarby fotboll. Alltså.
Så pass?
Ja, så att vara en partner till samhällsmatchen kommer nästan vara lika mycket värt som att sitta på tröjan.
Okej. Mm. Ja, det är så pass.
Ja, och det där har vi ju liksom börjat jobba med de senaste åren och sätta liksom det man kallar för broadcastingmodellen, där man hittar mer. För det, till exempel i Tyskland är man ju sjukt duktiga på det här.
Mm.
De drar ju in mer på rättigheter som ligger utanför arenan och matchdräkten än det som är inne, och Malmö är duktiga på det också.
Mm.
Så det handlar ju om att ändra affärsmodellen i grunden på sponsorsidan. Okay. För vi kan ju liksom inte ha 40 sponsorer på dräkten.
Inte
det går ju inte. Utan där hoppas vi ju att vi över tid kanske ska kunna dra ner på antalet företag vi exponerar på direkten. Men det är ju, då är man ju, då blir det ju lite så i-lands problematik. Där är vi inte ännu.
Stilrent ställd. Men ändå väger tyngre än miljoner.
Ja, precis.
Det ser du sa nu, då blir det så.
Någon gång i framtiden. Nej, så att och de gör, jag tycker de gör ett jäkla bra jobb också på marknadsgänget där.
Men det är ändå dubbla summan ungefär som måste in.
Ja, ja. Ska vi, och nej, det är... Sen är det så här, de svenska klubbarna får ju in alldeles för lite på sponsor. Om man jämför med Danmark och Norge så har ju de mycket, mycket bättre. Jag tror att någon som sa att Randers har 11 miljoner danska från sin bröstsponsor. Det är det, 14 miljoner svenska i Randers.
Det är där liksom, är vi inte riktigt än.
Det är som Arboga största fotbollsklubb. 14 miljoner. Men det beror ju på att dels att de inte har någon hockey. De är liksom ingen riktig konkurrens. De har en handbollsliga, men det är inte på samma nivå. Men sen har fotbollen en annan status i de flesta länder i förhållande till vad fotbollen har i Sverige. I Sverige då går de stora bolagen in i golfturneringar och segling och så här skit. Så att det är ju ett arbete som hela den svenska fotbollsrörelsen behöver göra. Och jag tycker att man har kommit igång där. Vi har ju legat på rätt hårt att man måste lyfta fram samhällsnyttan. Och det har de ju faktiskt gjort nu, både SEF och Svenska fotbollsbundet. Sen tror jag att de har olika modeller. Jag tror att Svenska fotbollsbundet har väl använt sig av någon UEFA-modell som är sådär lite svart låda. Men skitsamma, det är jättebra att de gör det.
Det är en start.
Ja. Verkligen, för att man behöver ändra fotbollens image i det svenska samhället.
Om man jämför med hockeyklubbarna i Sverige kontra fotbollsklubbarna, är de bättre på att ta betalt?
Det är lite grann andra förutsättningar. Dels har de inte, de har väl kanske en eller två klubbar med riktigt starkt supporterskap då. Sen är det fler matcher. De har två pauser. Liksom det, och det är inomhus. Och sen är det ju mer kommersiellt liksom. Alla i klubbarna har ju varit över i NHL, så att de tycker liksom inte att det var konstigt att göra det igenom kommersiellt. Men nu sparkade de väl ligans vd för att han hade gått kanske för långt i det kommersiella. Men hockeyns utveckling tycker jag, den har ju varit bra för fotbollen, om man säger det så. De har ju kommersialiserat ihjäl det hela, medan vi har kört hårt på liksom 51% regel. Folkets sport, närhet. Så att det tycker jag ändå att svensk fotboll har tagit sig ganska stora kliv.
Men finns det de som vill ändå ha mer av hockeytänket i fotbollen, så att det är vägen framåt?
Nej, jag upplever inte det alltså. Jag upplever inte det. Alltså på SEF-mötena så är ju de stora klubbarna ganska starka. Mest för att det är vi som har suttit längst. Så liksom större klubbarna har bättre ekonomi och då sitter vd-ordförande längre och då är man insatt i frågorna. Och sen är det klart att folk lyssnar ju mer på Malmö än kanske på en liten klubb i Superettan. Så är det ju. Och jag upplever ju att de stora klubbarna är ju väldigt, som man säger, supporterorienterade. Framförallt Hammarby och Malmö. Och sen tar de andra tre runt oss, kan man säga.
Hur är din pondus i det sällskapet nu med det som har skett med utvecklingen för Hammarby jämfört med kanske 4-5 år sedan?
Alltså det är väl mer att vi har varit med, lite grann som du var inne på, att vi har varit med länge och sen har vi levererat på vår plan. Och det är klart att det blir en trovärdighet där. Sen blir det lite grann sådär att nu tycker jag att det rullar rätt bra. Vi har varit ganska bråkiga i SEF. Framförallt jag och Rickmer då. Så att de är ju ganska trötta på oss.
Men då betyder det att man har gjort något rätt, känner jag spontant.
Ja, jag försöker också tänka så. Ja.
Vilka frågor då? Vad har ni bråkat om?
Evenemangsfrågor, säkerhetsfrågor. Såklart framförallt Göran, men även jag. Man driver ett stort IT-projekt. Och jag har ju varit med liksom i IT-projekt och vet vad som händer om det inte är någon styrning. Då rinner pengarna rätt ut i havet. Och det är liksom en tjänstemannastyrd organisation, det är ju inte deras pengar. Så där har ju vi ifrågasatt och så. Och inte varit skitsnälla kanske i alla lägen. Men det är så mycket pengar så ibland får man ju, det är man ju tvungen att sätta ner foten. Så blir det ju, man får inte bara kompisar.
På tal om, vi ska ta paus alldeles strax, men jag tänkte så här, vi var ändå inne på marknaden och sponsorintäkter och så här, reklam. Vi avslöjar lite i podden här med Craft. Är det någonting på gång eller är det någonting du vill avslöja sådär?
Nej, det är som vi har sagt liksom under året här, att vi kan inte kommentera, eller vi vill inte kommentera någonting förrän allting är klart. Och,
när kan det tänkas bli klart? Är det efter säsongsavslutningen?
Ja, jag tror att man får nog vänta en bit in i december säkert på... Vi sitter ju liksom fast i avtal också, så vi får ju inte säga...
Men det avtalet går ju ut nu, eller hur?
Till årsskiftet, ja.
Och sen, precis.
Och sen får vi kommunicera vad som händer framåt när det är dags, helt enkelt.
Okej. Ja, men då tar vi en liten paus så vi hinner lugna ner oss.
Du tycker upp jag.
Sjukt stökigt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då är vi tillbaka från Södermalm. Jo, men det, vi hade ju pausen lite snack om TV-avtal och sådär. Sveriges TV-avtal är ju ganska dåligt egentligen. Och jämfört med andra ligor?
Ja, inte jättebra. Inte det som vi har haft nu.
Nej. Så det måste väl upp ganska så... Inte, jag säger inte dubbla, men det...
Ja, men från 2020 så blir det dubbla pengar.
Mm. Är det så?
Ja.
Ja,
det är,
ja, men då
pengar.
Är vi ju mer i banan jämfört med andra ligor.
Mm. Märker man att klubbarnas beteende har förändrats ju med att det tillkommer så mycket nya garanterade medel, mer eller mindre garanterade medel?
Ja, jag tror att lite grann har det redan. Så det är ju bara, vad är det, 15 månader bort.
Ja, exakt.
Så jag tror att nog en del klubbar är lite mer aggressiva kanske. Men sen börjar man ju märka det på liksom internt i klubbarna. Så börjar ju folk teckna upp sig på de här pengarna. Mm. Sådär.
Mm. Men blir det här...
En bättre bil, mer resurser, högre lön. Det här vet vi ju från Norge och Danmark att vissa klubbar lyckades hantera det här väldigt bra, som Midtjylland till exempel, och vissa klubbar följde ihop på grund av att det kom in nya TV-pengar, och det där är ju en jäkla utmaning för alla klubbdirektörer nu i Allsvenskan att hantera de förväntningarna både utifrån men framförallt internt. Liksom, det blir ju lätt så att då har vi fyra avdelningar att alla vill ha 10 miljoner mer. Mm. Det är ju inte så att vi får 40 miljoner, utan vi får ju 10 miljoner.
Mm. Men det är inte bara så, om ni köper en Rodic som 15 månader så kostar inte han vad han kostar idag, för att alla vet om det. Det funkar inte så också. Alltså, egentligen blir det inflation i priserna, men blir det så mycket bättre?
Nej, absolut. Alltså, lite bättre blir det ju, absolut. Sen beror det ju på hur du hanterar pengarna, men tittar man på Norge, där var det ju tydligt att pengarna gick ju till agenterna och tränarna. De drog ju upp tränarlönerna i Norge något helt löjligt. Och sen fick de ju sämre TV-avtal i två omgångar. Mm. Men tränarlönerna ligger kvar på sådär 300,000-400,000 i månaden i Norge. Mm.
Ja, men för man märkte ju en tendens där på 90-talet när liksom svenska spelare som knappt platsar i allsvenskan, ja, drog ju bara till Norge och fick dubbelt betalt.
Ja.
Det är ju... Vi kunde inte matcha, jag tänkte på Martinsson när han drog.
Ja, just han drog till Stabäck.
Ja, precis. Ja. Och vi kunde inte matcha den lönen, även fast det var en sån liten klubb. Liksom, så hade de, och då var det ju TV-avtalet då som gjorde det. Eller, okay.
Men det är lätt att tänka att bara för att det kommer dubbelt så mycket pengar kan vi gå och köpa spelare från Norge och Danmark och välja och vraka. Men det funkar ju inte riktigt så, antar jag.
Ja, det är ju klart att
för ja, vi kommer ha mest pengar. Kommer det vara så? Kommer Sverige
ha det? Danmark kommer fortfarande ha mer pengar än Sverige.
Okay.
Även om skillnaden kommer ju minska. Danmark kommer ju ha betydligt mer pengar än Norge. Men det har vi ju i princip redan. Så att det kommer vara en jäkla utmaning för oss att hantera. Framförallt internt, skulle jag vilja säga. För det, jag kan ju säga att det finns ganska stora risker i det här.
Mm.
Men kan det också positivt vara att man kanske talanger stannar längre för att vi kan matcha in, som att det tar det första kontraktet och drar direkt.
Nej, men det handlar ju mycket om att du ska kunna förlänga ett kontrakt.
Ja.
Det är ju det många svenska klubbar har problem med, att de har en bra spelare men de har inte pengarna att förlänga med honom, och så försvinner han som Örebro är ju typ exempel. Alltså, hur många Bosman-spelare har de haft de senaste 10 åren?
Mm.
De har knappt lyckats förlänga ett enda kontrakt liksom, för att de inte har den ekonomiska
förutsättningarna.
Så att jag tror att spelarna kommer vara kvar lite längre. Och som du är inne på också, att, men det har man, det tycker jag redan man kunnat säga, att vi säljer kanske inte 18-åringar längre, utan vi säljer 20-åringar. Och vi kanske kommer sälja mer färdiga talanger framåt.
Det är inte klart exakt hur pengarna ska fördelas mellan klubbarna. Är det spikat?
Jo, det finns ju en modell och jag kan inte se att den kommer att ändras.
Okej, okay. För jag vet att det var väl prat om det åtminstone tidigare.
Ja, men det är så här, de stora klubbarna försöker sådär vart tredje, vart fjärde år. Och så blir det en omröstning och så blir det 26-5. Och så går vi vidare till nästa punkt.
Liksom. Mm. Ja, okay. Det är för jävligt med demokrati.
Eller hur? Frej sitter och röstar emot Bayern.
Den 51% segern, den gillar inte
Bayern.
Det var lite roligt. Vi hade en sån omröstning för ett år sedan. Och då var det en från de andra storklubbarna. Vi hade ju snackat ihop oss såklart innan. Som blev jätteförvånad. Över att hur kunde det bli så här? För vi hade ju så bra argument. Då tänkte man så här, fast det är inte
riktigt
så det funkar.
Deras språkböcker också blir värre.
Så det är så politik ser ut.
Ja. Han var ju kompis på fikarösten.
Ja, det är bra.
Det är som en chock varje gång valresultatet.
Ja, exakt.
Nej, men modellen ser ju ut så att det baseras på de senaste 5 årens tabellplaceringar.
Mm. Men det är väl ganska rimligt ändå. Jag menar, för alla klubbar betyder ju någonting på ett eller annat sätt. Så känns det med placeringen som är mest, de som har gjort mest av sina pengar, ja, ska få...
Den är inte orimlig. Nej. Sen är det klart att någon form av så här intresse, marknads, tittarsiffror...
Ja.
Klart att vi från Hammarby skulle vilja baka in det.
Mm.
Men
det är ingen påverkan alls då?
Ingenting alls, utan det är bara de senaste 5 årens tabellplaceringar. Men det är lite grann så också, fan, det är väl den attityden vi har nu. Sluta gnäll, spelschemat. Ja, men Djurgården tog sig till Europa, vi gjorde inte det. Då fick de söndagsmatcherna, vi vill ha söndagsmatcher, vet du vad? Se till att komma ut i Europa. Håll käften och jobba. Liksom. Och för vi kan inte sitta liksom och gnälla hela tiden om att AIK får straffar och vi får inte straffar.
Det kan vi visst.
Ja, det är klart.
Kan vi göra det.
Här kan vi göra det.
Men i klubben.
Ja, ja.
Du punkterar just hela poddens upplägg.
Nej, men utan vi, ja, de brukar säga, vi äger vår egen framgång helt enkelt.
Vi hade ju en diskussion här i somras när de flyttade liksom hela omgången för Europa. Det känns som att man devalverar allsvenskan och vad dess betydelse när man flyttar en hel omgång till omgång 8. Där tyckte jag att det gick liksom lite för långt. Att man flyttar enstaka matcher, dagar och sådär, för att man ska liksom anpassa sig och vi ska ju ge dem en fair chance att vara i Europa, absolut. Men när man flyttar en hel omgång till omgång 8. Det känns ju så där. Vi hade väl en haltande tabell i, vad var det, 10 omgångar.
Åtminstone.
Ja, och det kan väl ändå inte kännas okej.
Okay. Nej, jag tycker inte att det där blev så bra. Det lät nog bättre på ritbordet om man ska vara ärlig. Det kan jag hålla med om. Sen blir det också så där. Det blir lite för mycket så här utrymme för gentleman's agreement kan jag tycka i de här. Så att vår match mot Malmö till exempel, den blev vi ju flyttat. Nu blev ju det skitbra för oss. Men då var det så att de som hade EM-spelare hade rätt att flytta de två sista omgångarna på våren. Och tidigare lägga dem eller lägga dem senare. Men då var ju utgångspunkten att man skulle flytta den sista eller båda. Malmö, då flyttade ju den första men inte den sista.
Okej.
Så de flyttade vår match men inte den sista mot Dalkurd.
Okej.
Och då går ju hela proppskåpet.
Men det hade de,
men de hade ju rätt att göra det, för det var så överenskommelsen såg ut. Det var liksom, det blev lite för luddigt där. Och det kan jag tycka att det är.
Ja, för det var en av frågorna här vi hade kring den här flytten, för att det var ju många som hade bokat in sig på söndagen.
Ja, men du menar nu.
Malmö har ju flyttat oss två gånger.
Ja.
Men kan vi prata om den här matchen som kommer nu då?
Ja, där, det är ju jätteenkelt. Så har det varit i alla år. Hemmalaget äger frågan kring sina matcher. Bortalaget kan protestera om det finns faktiska skäl. Och då inte faktiska skäl hotellbokningar. Utan då är det vilodagar och sådana saker. Och eftersom det här ligger direkt efter ett landslagsuppehåll så finns det ju inga sådana argument för oss överhuvudtaget. Så att om vi skulle komma mot det här med ett sånt här förslag mot Malmö så skulle de också bara säga.
Men hur ofta spelar vi allsvensk fotboll klockan 1 på en lördag?
Ja, däremot kan jag. Ja, det är väl derbyn som ligger då, va?
Knappt.
Ja, nej, men det finns grejer i det här. Jag kan också tycka att det var ett jävla velande fram och tillbaka i den här frågan från Malmö och förbundet och SEF och alla möjliga. Jag tycker att de kunde väl ha bestämt sig.
För var det inte så att det var preliminärt måndag och sen blev det söndag och sen blev det lördag? Eller har jag missförstått det?
Så kan det ungefär, vara. Men måndag kan man egentligen bortse ifrån. Utan jag kan tycka så här, istället för att gå ut med söndag. För då gick man ju ut med att ungefär att det var
flyttat.
Ja, då är flyttat och det här är datumet. Och sen en vecka senare så bara, när vi kör lördag.
Ja, och då är ju folk,
och det är klart att vi hade åsikter om det. Men däremot så, om vi, alltså man kan säga så här, om vi skulle börja protestera och skicka in överklagande till TK, då fäller vi liksom allting framåt för oss själva också. För vi lägger ju också matcher på dagar och tider som passar oss mest, men som kanske inte passar motståndaren särskilt bra. Men det är hemmalaget som bestämmer.
Men det finns inga regler om hur kort varsel man kan ha för att flytta
match? Ja, det finns väl delvis, men det där har ju blivit, det har ju blivit otroligt mycket bättre de senaste åren. Alltså, nu för tiden så lägger man ju spelordningen med ganska bra. Utan det här är ju, så här var det ju ganska ofta förut. Och nu
har man bara glömt bort det, liksom.
Ja, men det har varit likadant i allsvenskan. Men det är de senaste två åren egentligen som det har blivit bättre i allsvenskan.
Ja,
det är ju SFSU som har drivit fram det. Men jag håller med att jag tycker att misstaget är att man gick ut och sa söndag. Då hade det varit bättre att säga så här: vi håller på att titta på det här. Vi kommer med ett definitivt besked. För det här söndag var ju inte ett definitivt besked, men alla trodde ju det.
Men okej, säg lördag, men varför klockan 1?
I don't know. Det är mer än vad jag vet. Alltså. Jag kan inte svara på frågan.
Är det Malmö polis? Du vet inte, du har ingen.
Nej.
De behöver inte ens motivera det, utan det var bara ett förslag som dök upp.
Ja, någon form av motivation ska man väl helst ha. Men
okay, men då var det typ så här, det var inte 10 i alla fall på morgonen, så det var ett ganska bra.
Men har ni någon dialog med till exempel Bayern fans eller sådär kring, ja men den här matchen är vi osäkra på när den faktiskt kommer att spelas?
Så ja, det upplever jag att vi har, absolut, både med Bayern fans och våra andra supporter i organisationen. Alltså Jakob och Myran, de måste ju prata med våra supporter 20 gånger om dagen. Men sen är det ju så här, ibland blir det fel också. Och det är klart att självklart att den här Malmö-fadäsen, att både vi och Malmö, återigen, Malmö är ju otroligt supporterorienterade, nästan lika mycket som vi. För det är klart att de är inte nöjda med det här heller, hur det blev.
Nej, det blir lite sådär när man ska boka in långt i förväg. Man vill ju också inte komma i sista minuten. Speciellt just Malmö-resan är väl lite en sån där resa som man åker, gör en weekend av. Det brukar vara så.
Ja. Nej, men det kan man ju säga så här. Hade det varit lördag klockan 15 och vi hade gått, om man hade bestämt att gå ut mer i tid, då hade det ju varit, då hade det varit optimalt.
Ja.
Utan nu är det mer hanteringen av frågan, då frågan är velandet.
Ja. Men upprördheten var ju enorm bland supportrarna, alltså våra supportrar. Jag kan tycka att det bara kom ut på hemsidan. Det var ju liksom ingenting. Det du berättar nu, har ju, den bilden har ju inte kommit fram.
Nej.
Men det är ju typ att ni har skitit i och de fick göra som de ville. Och så är det ju lite i och för sig.
Men. Ja, men det finns helt klart saker vi kunde ha gjort bättre här. Jag tror att det här velandet, gissar jag att det handlar om interna diskussioner i Malmö. För så brukar det vara i de här lägena. Man har en diskussion mellan ledningen och sporten. Det brukar sluta med 9 gånger av 10 att sporten vinner. Det är bittert att erkänna, men så är det.
När vi ändå är inne på det här med speldagar och så här, vilken dag och tid är bäst för Hammarby på hemmaplan för publiktillströmning?
Söndag 17.30.
Ja, det är
ett gammalt skämt.
Nej, men det är ju definitivt. Vi kan säga så här, det är definitivt söndagar. Definitivt söndagar. Vi skulle vilja spela alla matcher på söndagar förutom derbyn som vi har spelat på torsdagar. Men det får vi ju inte. Så att den kan man ju bara glömma.
Och det är på grund av familje...
Alltså vanliga matcherna på söndagar, det är ju för vår familje, alltså barnen, familjen, publiken. Den är ju jättestor nu för tiden. Så vi tappar någonstans 2-3 tusen pers om vi spelar veckodag.
Men visst är det väl, om jag har fattat det rätt, med om man tittar på publik ökningen som vi ändå har haft, det är väl barnfamiljerna ändå som är...
Nej, det är alla kategorier, men då har vi 8000 på ståplats liksom. på Söderstadion, 2-2 där det var som störst. Så att det är nästan, det är mer än 3 gånger så mycket ståplatspublik som vi har på Söderstadion. Så att det är allt, men barn, unga och kvinnor är de som har ökat mest.
Ja, det är förjävligt. Förut man kunde man gå.
Och var ju fred. Här får alla lyssnare ju låga ur direkt.
Det gäller att slänga in brandfacklor.
Men det här är hur tyst det blev där.
Men det här med söndagar och det familjer och det du säger nu, det har väl ändå ändrat sig jämfört med, och inte bara på grund av kanske arenan, utan också det blir en annan typ av publik som kommer nu. Vi har möjligheten att växa på det området, kanske mer än vad vi har...
Nej, men jag tror så här att min uppfattning är ju ganska liksom, jag och Rickman pratar ganska mycket om det här, att på Söderstadion var det så att de kom. Alltså barnfamiljerna och tjejerna kom, men de kom inte tillbaka.
Nej, okej.
Medans de tyckte det var jättecharmigt, men så ska man fråga sig, ska du ringa med nästa match? Jag har tvättstugan. Men på Tele2 så där, det är en annan typ av miljö, andra faciliteter. Lite annan stämning också. Och då kommer man tillbaka på ett annat sätt. Och har man väl gått 3, 4, 5 gånger och lyckats pricka in en sån där magisk kväll som vi hade mot Göteborg, då har man ju fått in det i blodet, i sitt kemiska system. Då är man ju beroende. Och då måste man ju gå.
Men det är alltså, förut var det här med sponsorer och grejer på måndagar och då skulle det vara bättre och sånt. Det väger inte upp, det kan inte kompensera på det sättet.
Nej. Och de går ju på söndagar också. Liksom, när vi har bortfall på sponsorplatserna, det är ju på sommar. Det är de här 2-3 matcherna i juli som de inte är på plats i samma utsträckning. Men alltså är det söndag 15 eller 17.30, då de är på plats då också.
Du, vi ska gå in på lite det här med, vi kan börja med det här med domarmisstag och sådär.
Podden är 3 timmar lång.
Jag vet att det är långt ifrån dina dagliga uppgifter, men vi tänkte, vi värderar din åsikt ändå i det här. VAR och målkameror, hur jobbar Hammarby för det? Alltså, är det någonting ni vill ha?
Det är en fråga för SEF och ISEF. Och vi är för.
Både målkameror och VAR? Eller?
Framförallt målkameror, men det är ju lite lättare.
Och inte så dyrt, tänker jag.
Nej, eller? Men också VAR. Alltså det är ju bara att titta de senaste åren. Nu är det klart att vi ser ju bara det som händer oss. Men det är andra klubbar också som har blivit utsatta för ganska stora domarmisstag. Avgörande misstag i helt avgörande matcher. Det är för mycket värden. För att att man ska låta det slinka igenom. Sen måste man naturligtvis lära sig att hantera det. Jag tyckte det var jätteintressant under VM där det inte riktigt funkade under gruppspelet, men funkade mycket bättre från kvartsfinalerna och framåt. Det är delvis för att det är bättre domare då. Det, som jag har förstått det, så är det så här att de riktigt bra domarna, de är inte påverkade av det här, utan de kör på. Medan de lite sämre domarna, som är lite mer osäkra, de låter bli och blåsa. Och så väntar de på att få en signal i örat från varrummet. Men det där är ju en inlärningsperiod, tänker jag.
Det har man sett i Italien till exempel, där statistiken har blivit mycket, mycket bättre allt eftersom säsongen har gått.
Ja, och det är också det här liksom... det filmas ju inte. Tittar ni på det?
Jag följer det slaget.
De har ju slutat filma.
Ja. Och även antalet röda kort har gått ner, för att det är ingen som klagar på domaren längre. Du får inte den där extra gula kortet. Det är ingen som gör det längre. Det behövs.
Och i Danmark har de ju också ett system där de har ju inte VAR, men däremot så granskar de filmningar. Och du kan bli avstängd och få gula kort i efterhand då. Vilket också gjort att det försvann i på en dag.
Men är det inte lätt för oss att sitta och säga till exempel vi ska ha VAR, men liksom, tänk dig då en klubb som Trelleborg med deras...
Det måste vara ett ligafinansierat system.
Ja,
så jag tycker man ska ta liksom, så mycket pengar kostar det inte. Jag tycker man ska ta en 5-8 miljoner vad det kan kosta då, från tv-pengarna och köra det i Allsvenskan. Och kanske Superettan också, det vet jag inte.
Ingen aning.
Skönt
inslag.
Nu är du live.
Nej, men det är helt klart så. Det kan man ju se på vår... Jag tycker vår säsong i år är typiskt så. Nu ska det ju sägas att vi faktiskt har fått ett par ganska tveksamma domslut med oss också. Men inte i de avgörande matcherna.
Jag hade ju vunnit ändå.
Ja, precis.
Hade du haft måldomar och målkamerasystem och VAR, hade du kanske legat 1-2 poäng bara efter AIK.
Ja, det är ju möjligt. Det blir lite spekulationer, men det är klart. Jag menar, AIK senaste matchen, det är klart att vi ska ha en straff.
Ja, exakt.
Och då tappar de 2 poäng och vi får 1 poäng.
Och bollen är in och bollen inte in och så vidare, hela den där grejen. Men
Nej, men visst är det så. Så det är ju just därför som vi är för.
Bra, du... Det här med polisen då, till exempel, när man reducerar... Hur är Hammarby och kommunikationen med polisen? Är den bra? Eller jag tänkte på det som hände mot Djurgården till exempel.
Nej.
Där man minskar, och det blir väldigt mycket mer jobb för er. Och en ekonomisk smäll också. Lite grann.
Alltså, nej, men absolut. Okay, vi tappar väl 500-600 000 på det där. Och så. Nej, men jag tycker det finns liksom ingen strategi. Från det här, liksom, när det gäller utvecklingen av de här frågorna. Däremot så gör de väl de gör ett bra jobb på matchdag. Deras liksom, operativ organisation är ju rätt bra liksom. Men däremot de mer övergripande diskussionerna. När jag började så var det jäkligt dåligt, och sen var det par år när det var ganska bra, och nu är det tillbaks på ruta 0.
Men jag tänkte på, är det bara poliser? För vi har ju det finns ju någonting i våra DNA att vi hatar journalister och poliser. Det är så här normalt. Men jag tänker så här, finns det någonting Hammarby kunde ha gjort för att undvika den där kommunikationsmissen? Eller kunde man ha haft en dialog med polisen? Hörde du?
Det är klart att vi hade det också. Ja, det finns ju säkert något vi kunde ha gjort annorlunda, men samtidigt så vill man ju inte heller, man vill ju också skicka signaler åt andra hållet.
Ja.
Och jag ska inte säga jävlas, men göra det lite jobbigt för den andra parten liksom. Sådär.
Ja.
Visst, du kommer vinna det här slagsmålet mot mig, men det kommer göra lite ont för dig också.
Okej.
Ni har alla någon kompis med den
inställningen. Bra rubrik där.
Bajs inställning i fotbollssverige.
Ja. Du, Årsta IP.
Ja.
Det vill ju du prata om, förstår jag.
Ja, absolut.
Hur känns det då? Är det börjar bli klart eller?
Ja, det är, vi hade tillgänglighetskontroll idag och sen är det slutbesiktning onsdag och torsdag.
Mm. Spännande.
Och sen börjar det gå, det är möbelleveranser och går flyttlas nästa helg. Då.
Mm.
Så är det den 28-29, då vi vet att wifi och toaletten och lyset funkar.
Och det är ju bra.
Och så.
Speciellt så. Ja,
så att, ja.
Wifi är ändå
man
viktigast.
Kan gå ut i Årstaskogen också, men
över tid
så är det bra.
Ja.
Så att det är lite möbelleveranser och sen flyttar vi kontoret då, om 2 veckor.
Mm.
Och sen blir det liksom i flera etapper då.
Mm.
Akademin, tränarteamet och sen A-laget då. Så de kommer väl flytta in 10 januari.
Mm. Men är det har det varit några strul på vägen eller har du känt att det varit allt har bara gått smort eller?
Under 6,5 år.
Ja.
Jag kan säga att det har inte funnits en enda grej som har varit smidig med det här projektet.
Nej, okej. Okay. Du gör inte den här resan igen alltså.
Nej, fast nu
men nu kommer vi skörda eller?
För 3 veckor sedan hade vi lite grann diskussioner så här, men nu ger vi lite grann, ni vet, den här Bellman ska simma över Atlanten och vänder med 100 meter kvar.
Ja.
Så att, nej, men vi orkar inte. Vi bränner ner huset, tar försäkringspengarna och så blir vi kvar. Liksom.
Betalar du premien? Ja, nu kör vi. Ja.
Men nu har vi kommit igenom den pucken i alla fall. Så att nästa gång vi bygger ett klubbhus, då vet vi rätt bra vad som gäller.
Alltså. Ja, jag börjar planera nu för att ta höjd 2050.
Det går väl att flytta, vi behöver inte bygga något nytt.
Du har faktiskt rätt att det går att flytta det här huset.
Mm.
En fråga där. Ja, det är ju bara en gräs. Det är inte gräs, det är en konstgräsplan. Ska, till att börja med, ska det bytas till gräset?
Ja,
eller är det,
ja. Till våren
okay.
Ska det bytas.
Så kommer det här innebära någonting för träningsmöjligheterna för A-laget? Och
ja,
så?
Det kommer ju bli bättre konst. Det som vi har nu är ju slitet, men vi vill ju inte lägga ett nytt konstgräs under byggprocessen.
Nej,
vilket också visar sig att det var ju helt rätt. Med tanke på att helt plötsligt så är det någon skön juvel ute och kör med traktorn och kör sönder det hela.
Sunt.
Det gör ju inte så mycket på den här, men hade det varit nytt konstgräs så man ju blivit galen.
Mm.
Så att det var bra av oss att vänta med det där. Så att det kommer ju bli en
men
så grym träningsanläggning.
När drar A-laget igång och börjar träna där? Det blir
10 januari.
Det blir 10 januari?
Ja. Okay. Mm. Eller 8, där någonstans. Början av januari, när de är tillbaka efter ledigheten.
Det snackas om ett tält. Du nämnde det på medlemsböten.
Ja, alltså vi
funderingar kring det.
Vi har funderingar, ja. Att smälla upp ett tält på vintern.
Där eller på?
Jag skulle tro på Årsta.
Okay.
Jag skulle tro på Årsta. Men det kostar rätt mycket pengar, så att det får bli lite grann längre fram i tiden.
Tar de med Europaplatsen så kommer det ett tält. Är det det du
säger? Ja, lite grann. Ja, men när de här liksom stora
kan
pengarna
ramlar in. Kan du sälja signaturer på tältet någonting så kan man köpa.
Apropå Europaplats, om jag får leka lite djävulens advokat vad gäller Årsta i 2 sekunder bara.
Absolut.
Det är ju så att vi har ändå en chans att ta oss ut i Europa nu. Och då kommer det garanterat bli spel på naturgräs. Är det inte en risk att Årsta IP egentligen är inaktuellt om vi vill öva inför Europaspel och liknande? Inför?
Ja, alltså i den bästa världen så skulle vi ha en träningsanläggning med 2-3 konstgräsplaner och naturgräsplan.
Det är omöjligt.
Alltså det är klart att vi tittar på de ytorna i södra Stockholm. Och det, man behöver ju inte vara någon geni för att fatta att liksom, samhällsmatchen har många aspekter. Det har inte gått Stockholmspolitikerna förbi att vi har lanserat samhällsmatchen, om man säger.
Mm.
Det har vi varit väldigt noggranna med att se till att de har uppfattat. Och då, det är klart att då ökar ju deras vilja att samarbeta i den här typen av frågor.
Mm.
Men det, vi får se om det ens blir och när det blir. Vi är skitnöjda med att vara på Årsta och om vi behöver vi träna på Sätra eller Skarpnäck inför Europamatcher, då tar vi det.
Mm. Jag gillar ju
Skarpnäck. Vad jävlens advokat.
Jag gillar ju Skarpnäck.
Ja, jag är ju uppväxt där ute, så det är inga problem för mig.
Ja, men det blir en invigningsfest, va? Eller?
Ja, mitten av december har vi sagt.
Mm. Härligt.
Vad tackar jag?
Ja, precis.
Det kommer personlig inbjudan. Ring inte oss, vi ringer dig.
Du måste väl ha bidragit
med att säga
så mycket, misstänker jag här.
Det är som festen i onsdags. Jag ska uppdatera min mailadress om du inte missar en gång till.
Ja, gå bort från Hotmail bara. Det är bra. Du, apropå merch och Intersportsavtalet, går ut i årsskiftet också, eller?
Jajamän.
Ja. Hur, men nu förstår jag att du inte kan säga någonting.
Nope.
Nej. Vad bra, då tar vi nästa punkt.
Nej, men vi måste fråga, blir det en buy-in butik då? Så lägger vi ner Intersport. Vad är sannolikheten?
Jag tror att man kan utgå ifrån att vi kommer fortsätta samarbeta med Intersport och sälja våra grejer i deras butiker. Och nu har de ju, håller de ju på, eller har ställt om i både Skrapan och Farsta. Så att det är tillbaka till det ursprungliga.
Mm. Så, jag tycker
de tjänar det nämligen mer pengar på Hammarby produkter än på någonting annat.
Okej.
Okay.
Win-win alltså.
Marknaden bestämmer.
Nu kommer kvällens viktigaste fråga. En het potatis på Twitter. Jultröja. Kommer det en jultröja?
En jultröja?
Ja, en sticka.
Det där är ju nej, det hör ju direkt. Vilken besvikelse här.
Jaha, så har han en sån här gal med rena.
Ja.
Extra mycket rena.
Det låter ju skitnice.
Ja. Jag hoppas att den kommer. För det är ju många. Ja.
Då kan vi säga så här, enda grejen jag kommer lova ikväll är att jag ska göra allt jag kan för att jag har den åtminstone framme till 2019.
Bra.
Om det är mitt enda solida löfter.
Apropå Vision 2024, här går det att tjäna pengar. Det kan jag säga. Det är många som är sugna på den här jultröjan.
Ja. Kan rädda hela julen på många.
Större för en del andra.
Ja, det är en fattig jul 2018. Det är bara gröt. Du, det här med, vi ska prata lite sociala medier där vi ofta är och härjar och så vidare. Hur kan vi bli bättre på det då? Till exempel, ni har ju till exempel idag HTV som når ut. Ni har ju tappat lite YouTube. Hur resonerar ni kring
den biten? Dels så SEF har ju en app som är någon form av lite beta-version, men blir bättre och bättre.
Mm.
Så vi håller på att flytta över till den. Jag tror nästan alla andra klubbar har gjort det.
Okay.
Och de kommer framförallt ha en jäkligt bra videospelare där. Så att jag tror att den appen kommer vara vår primära kommunikationskanal framåt.
Ja.
Men dels behöver vi i sociala medier, och det är lite olika grejer, men om man tittar på sociala medier så där måste ju vi hänga med och bygga liksom historierna på ett annat sätt.
Mm.
För liksom om man tittar på våra stora framgångar 2014-2015, då var ju det helt öppet fortfarande.
Mm.
Det var ju liksom i sociala mediers barndom kan man säga.
Mm.
Det
var lite trevligare förr på det
viset. Ja, men det var ju mycket enklare. Man nådde ut på ett helt annat sätt. Liksom. Men det går att nå ut nu också om man bygger historierna på lite annat sätt. Så det håller vi på att titta på och testa. Och där får man testa sig fram lite grann också.
Mm.
Men sen när det gäller innehållet generellt så är ju det egentligen det stora utvecklingsprojektet som vi har kvar, känner vi. Det är innehållssidan när det gäller kommunikationen.
Mm. Mm.
För där finns det jättemycket att göra.
Mm. Nej, men jag tänkte mest på, nu är jag mycket på Twitter och så. Det är ju det som, jag förstår ju Facebook och Instagram och Snap och vad nu det heter för någonting. Men det här med videos, alltså att man försöker vara lite tydligare i sin, vi kan ju ta Twitter som ett exempel. Man kanske kan lägga idag, för 3 år sedan spöade vi Djurgården, och så lägger man ut en video, alltså på vad nu det är, 2 minuter. Så bara, det ska ut liksom. Och det är lite sådär, är det någonting ni jobbar med sådär?
Ja, men det är ju lite grann som sagt för hur man berättar sina historier, det är ju det du är inne på.
Ja.
Sen ska man, det där är ju sjukt resurskrävande.
Mm. Mm.
Alltså, folk är såhär, varför kan vi inte göra samma saker som Chelsea? men om man ska ha lite perspektiv på det, förra hösten var vi i Tyskland och träffade Borussia Mönchengladbach. Det är inte världens största klubb. De har 37 pers på kommunikationsavdelningen. Mm. Men de gjorde ju just såna här saker och var svinduktiga på det.
Ja.
Och det ger resultat också.
Mm. Men kan man inte jobba med till exempel, allting behöver ju inte vara så där proffsigt så att man har liksom 37 heltidsanställda, utan jag menar bara på att till exempel man kan samarbeta med mediegymnasiet till exempel.
Det blir ingen kvalitet på det. Men det är problemet är framförallt att du får ingen kontinuitet.
Nej.
För de är såna här, det vet vi från ideella. Jag har ju varit ideell själv liksom, en gång i tiden. Man brinner som 17 för sin grej. Gör ett halvår som håller världsklass. Får inte en fast anställning.
Mm.
blir inte inbjuden till julfesten och så blir man rättshaverist. Liksom. Mm. Det är ju en ganska vanlig karriär, kan man säga.
Tittar ni på mig?
Nej, jag tittar också
nu. Jag stirrar ner i bordet och bara...
Så att, nej, men det är bättre att jobba med professionella resurser. Jag tror inte att det behövs så mycket mer än det vi har.
Nej.
För att få till det åtminstone liksom, till någon form av nivå. Sen kan jag inte låta bli att liksom ändå poängtera hur otroligt produktiva vi är jämfört med de andra fyra storklubbarna i Sverige.
Okay.
Alltså vi får ju ut mer material. Sen får ju AIK ut material via Sportlib, det här follow AIK. Men i övrigt så vi är produktiva. Men jag tycker mer att det är sättet som vi berättar historierna som vi behöver jobba med. Och sen som sagt var bättre innehåll. Mer innehåll och bättre innehåll. Det är egentligen det som är... Men det är en jättestor grej för oss.
Men vad kan det vara då? Och rent konkret?
Det kan vara av typen alltså follow AIK. Sen om man ska göra det över hela liksom, nu har ju de snart hållit på ett och ett halvt år i sträck liksom. I princip varje dag. Jag tänker att det finns en utmattningseffekt där också, men vi får väl se. Men den typen av inslag eller serier.
Men vad är det? Jag följer inte AIK så jättenära.
Nej, men de har ju tv-team.
Ja, okay,
ett externt tv-team som följer dem hela tiden. Och sen kommer det klipp mellan 3 och 10 minuter i princip varje dag. 5-6 gånger i veckan. Men då kostar det ju också. Jag tror det kostar 99 spänn i månaden.
Okej.
Ja. Och det är ju inte jättemånga som är beredda att betala för det här. Så det är bra, men det är ett jättebra försök, jag tycker. Lite sådana grejer, men också studioprogram. Det kan vara poddar, men det kan kanske vara någon form av tv-studioprogram som vi tittar på. Sådana saker. För...
I tidernas begynnelse när man planerade den nya arenan, då fanns det en idé om att det skulle på skärmarna skulle vara intervjuer och inför intervjuer. Och det fanns en ölhall också, och den tog vägen, men den försvann.
Inte på jag heller.
Ja, exakt. Men de idéerna, hur långt bort ligger det? För att få folk kanske komma lite tidigt till arenan eller stanna kvar efteråt?
Alltså,
de har ju stängt efter.
Ja, det är också en utmaning.
Nej, men det
är ju alltid någon gång.
Precis. Alltså, nej, men vi får väl se. Men studion behöver ju inte vara på arenan.
Nej, absolut inte.
Från Bayern Bar ner på Colosseum eller någonting. Vi får se, men jag tror inte att det är kanske inte det som ligger allra högst upp på listan. Men det finns ju mer där någonstans. Att bygga upp man säger matchdagsevenemanget, men ja, vi får väl se lite grann.
Men Bayern Bar på Colosseum, hur funkar det?
Det är ju skitbra. Det är ju, som man säger, mer hardcore-supporterna, de har sina ställen att hänga på. Det är en och annan sån, men det är väl folk som du och jag. Sådär, lite
kan du inte
lite
sköna hardcore nu, vad fan är det?
Lite sköna Bayern.
Nu är det avokampanjen och precis inne.
Lite sköna Bayern-gubbar.
Han känner igen dig tidigare.
Efter alla dessa år.
Man kan ta med barnen också om man vill. De har pizzabuffé och... störtskön, avslappnad stämning också.
Det men du säger det i alla fall att ni kommer jobba för att det ska bli mer, att ni ska bli bättre på sociala medier.
Ja, vi behöver bli mer effektiva.
Tänker jag.
Är bättre och mer effektiva på sociala medier, och sen behöver vi alltså tittar man på intervjuer och såna där grejer, det tycker jag vi gör bra.
Liksom.
Utan det är mer de här lite mer resonerande reportagen och inslagen. Mer analyser och så som jag menar, vi är ju med hela tiden liksom, i den här podden och andra poddar vi har hela året här. Men vi har ju ganska lite av de diskussionerna i egen kommunikation. Och det är klart att vi ska göra det. För det, vi har ju ganska många hammarbyare som lever för det här och som skulle älska att vi hade ett studieprogram, tänker jag, en gång i veckan i 20-25 minuter.
Man måste, apropå det då, med sociala medier, måste man ändå inte bara såga, men det här med sanningen bakom Kennedys mål. Kan du berätta något mer om hur det där kom till? För att det kanske inte kom från er, det finns ett nätverk utanför, men det måste ju ha producerats extremt snabbt efter matchen.
Nej, men de hörde av sig på, matchen var på måndag, va?
Ja.
De hörde av sig på tisdagen, och då är det ju situation Bayern-gänget.
Ja,
de som gjorde de här
vilse i Superettan.
Briljanta filmer verkligen.
De gjorde de filmer, de gjorde Bajenskägg, de gjorde Östermalms-TV med Olle Sarri och så. Och gjort lite andra grejer för oss också. Och då, ja men de gjorde 100-årsfilmen också.
Den är fantastisk.
Och då hörde de av sig på tisdagen. Och vi sa ju go direkt. Och så tog liksom, ja, tog filmen Kennedy och han tyckte det var skitkul. Och sen var de nere på onsdagen då. Och filmade med, ja, mig och Jesper och så Kennedy. Och sen hade de ju med halva laget upp på läktaren ganska länge där. Eller på ute på pitchen. Och så fick de ut det på fredag kväll.
Men det gänget då, jag fattar ju att ni vill ha samarbete och så här, men är det någonting som ni kan tänka er att fördjupa liksom?
Men, ja, men vi har ju en kontinuerlig dialog med dem hela tiden.
De märker ju väldigt.
Ja, men deras inställning är så här nu, när de liksom började, då var det ju liksom att de gick in och hjälpte klubben för att allting var på ruinens brand. Liksom. Mm. Mm. Nu är det inte det längre, så då tycker de så att ja, men vi, om vi får feeling, då kommer vi med det förslag till er, så får ni säga ja eller nej. Och behöver de en slant, och sen är det 100-årsfilmen, den kostade ju en hyfsad slant att göra om man säger. Men den här, det gjorde de ju liksom på uppstuds. Så att, men det är mer att de är otroligt duktiga. De är riktiga superproffs. Så att det vill bara hoppas att de får feeling ofta egentligen.
Handlar det mer om att de ska få feelingen att ni får?
Ja, men det är väl jättetydligt. De ringer oss, vi ringer inte dem.
Okej, okay. Vad jobbigt.
Ungefär så.
Ja. Man vill ju ha en varje vecka. Jag tycker allt de gör är ganska grymt faktiskt. Ja. Är det någonting... vad tänkte jag mer på?
Jag har inget.
Ja.
Det finns en spelare i laget då, på det här temat, som kommer troligen lägga ner sin karriär efter säsongen. Det finns ju några av oss som är lite intresserade av hur planerna inför det, hur det ska se ut. Kanske inte exakta formerna, men ni måste ju fundera på det här lite grann.
Ja. Nej, men det vi har väl sagt så här, från för kanske 2-3 veckor sedan fram till Kalmar-matchen, så är det supportrarnas. Det är liksom ni som äger frågan. Och sen sista veckan så kommer vi, så helgen, Kalmar-helgen då. Det är nästa helg. Så kommer vi börja dra igång den. Så då kommer det hända grejer. Och sen är det match.
Sen är det själva matchen.
Ja, så vi har nästan hela kontoret på 2 timmars möte imorgon. Vem gör vad på efter matchen mot Häcken.
Men det finns stora planer på att det händer någonting efteråt.
Ja, visst. Så länge Johnny kan hålla sig kvar på läktaren så...
Det är en helt annan fråga. Det går inte.
Kan inte lova någonting.
Men det är klart att det bygger på det. Ja. Att folk är kvar. Om folk, när det är 10 000 personer stormar planen och bär upp och känner i 2 timmar, då kan ju det bli kul. Men då är det inte klubben som äger det längre.
Nej, okay.
Utan vi...
Vi tar över.
Men det du säger, du uppmanar folk att vara kvar på läktaren.
Ja, och det kommer både vi och andra gå ut och utmana. Okay. Eller uppmana till både innan och... under matchen och efter matchen också. Men det ska nog bli bra. Sen är ju, känns det väl också rätt viktigt att vi lyckas sälja slut matchen.
Ser det ändå positivt ut?
Ja, det är väl 24 000 biljetter ute då. Så vi har 6-7 000 platser kvar. Men det är ju en sån här grej, fan, den ska man ju inte missa.
Nej.
Om det blir en, förhoppningsvis så blir det en magisk avtappning. Och att inte ha varit där då.
Nej, det vill man inte missa.
Kommer det finnas någon speciell merch eller någonting att köpa eller delas ut?
Ja, så sista matchen är ju det kommer finnas merch. Det kommer komma lite andra så här. Vi har ju sagt nej till, vi har väl sagt ja till kanske 2-3 lite mer kommersiella grejer, och sen har vi sagt nej till lätt 500 förslag som har kommit från både supportrar och från sponsorer och sen från så här random tändsticks askmakare i Avesta liksom, att sådär, vis, ja, men det här,
bränn upp Kenny.
Nu hänger vi ut honom här.
Nej, men ni förstår liksom. Allt möjligt folk har ju velat ge sig in i det här och vi har sagt nej till.
Men är det för att ni tidigt har vetat vad ni vill göra med det?
Ja, ja, men delvis också för att vi har sagt att det inte ska bli ett kommersiellt jippo av det.
Bra.
Så är det. Sen har det ju varit lite så här sköna idéer fram tills man har insett liksom att om vi kanske inte ska ha 30 000 pers med armbindlar på vänsterarmen på läktarna liksom. Det kan liksom ge
konstiga vibbar.
Ja. Men det är en sån grej som kan vara rätt tänkt första gången man hör det. Och sen när man märker det väl visualiserar in såna. Ja, men det där är nog inte så jävla bra. Alltså.
Tog 2-3 sekunder där. Ja. Nej, det är nog bra.
Så att, arm på given som vanligt. Ja. En sak som inte är så vanlig i Sverige, jag vet inte om det är knappt. Men det fanns ju en Hammarby-ikon som hade det tidigare. Men det är sån här, som en avskedsmatch. Har man diskuterat det? Eller så går det inte väl under enda mål? Eller Kendrys favoritelva? Ja, men du förstår vad jag menar.
Vi har inga sådana. Nej, alltså, vi tänker, alltså, eftersom han, liksom, han är ändå med och lirar. Liksom, då är det ju det mest värdiga. Det är ju att han...
Ja, men det skulle kunna vara det skulle gå på nyåret. Det skulle kunna vara
ja, men så alltså. Är det. Jag ska inte säga att det är omöjligt. Vi får väl se. Där kan man säga så här. Det beror nog på hur säsongsavslutningen blir och hur avslutningen för Kennedy det blir. Men blir båda de två bra, ja men då kanske man ska ha en sån här lite skön match liksom.
Jag lade märke till att på sociala medier så dök det upp idag, tror jag det var, det här med Bayerngalan i november.
Ja.
Ja, med Kennedy i bakgrunden. Är det planerat någonting till den också då?
Alltså, det är... Han kommer ju vara där liksom. Så det är klart att det kan bli lite, lite sådär, ett andra firande. Det får du väl jättegärna bli.
Men det är Häcken som är det, är, ja. Det är där det är.
Ja, men så är det. Så är det.
Du sa i någon podd för jättelänge sedan att vd-jobbet i en stor klubb som Hammarby, det är inte mer än 5 år.
Ja, jag går ju på övertid alltså.
Ja.
6,5 va?
Känner du någon ändstation eller känner du att det är kul fortfarande och att du har mer att ge?
Jag tycker att dels är det kul, men sen är nu är det en jäkligt intressant fas. Liksom.
Mm.
Jag är ju sådär ganska introvert och analytisk, så just den här när förväntningarna går upp och det kommer tv-pengar in sådär, och sitta och gissa på liksom, den där, han kommer dyka upp och fråga om det här och det här av de här anledningarna. Och då kommer jag säga nej. Och vad händer då? Och sen kommer den här personen liksom, 3 månader senare och säger att jag vill ha de här grejerna. Och så säger jag nej. Liksom, jag tror att det är en otroligt intressant period för oss framåt här. Om vi klarar av att bli en toppklubb. Eller om vi gör det nästa. Och så bryter vi ihop igen. Och det är klart att jag ska göra allt jag kan för att det ska bli det första scenariot. Men det äger man ju inte själv. Det får man ju vara helt ärlig med och säga. Liksom. Hamnar vi i ett läge sådär, historiskt i Hammarby, att folk internt i organisationen går i allians med starka supportgrupper för att få bort ledning och styrelse, då är man självklart. Då är det ju över på en kvart. Liksom. Så att det är...
Men du känner att du har mer och...
Liksom... Ja, men alltså det är ju det här att vi utvecklas ju hela tiden. Det händer ju grejer. Att vara i en verksamhet som stagnerar, men det går ju inte. Då åker man ju ut dessutom. Men... Jag tycker liksom att vi är inne i en stark utvecklingsfas, vi har bra folk i organisationen, vi har jättebra förutsättningar. Då är det ju jättekul.
Men du vill ju käka de här middagarna man har hört om i Europaspelet. Kvällen innan så är det superfest med gästande lag. Eller så,
du vill ju dit.
Det har man ju hört. Rikmer var nere i Partizan.
Du är helt enkelt. Man kan säga så här. Scenariot där liksom, hur det där spelar ur sig, det vet man redan på förhand. Jag går hem först och Göran går hem sist. Det är så
otroligt mycket information som du missade sen för att du tog ner hela kvällen.
Ja, det vet jag 17 alltså. Det är ingen som kommer ihåg det där i alla fall.
Och ingen vet nog
ens. Jag är med liksom, se hur långt vi kan ta det.
Men du känner inte att du har ingen lust att lämna av just nu i alla fall?
Nej, men alltså, det kan jag inte tycka.
Nej.
Vi kämpar på det.
Ja.
Nu ska det bli kul med flytten här också. Nya lokaler och det är också lite intressant att se liksom, vad som händer i en organisation 2 veckor innan man ska flytta. Liksom, där vissa tar det hur lugnt som helst och andra blir superstressade och springer omkring som ekorrar på kontoret.
Men hela den grejen, för att ni så hur mycket träffar ni generellt på kontoret, liksom spelarna, nu tänker jag på A-laget främst, nu blir det lite blandat där, nu börjar man röra sig med dem.
Och det är ju
ofta är de uppe och springer på veterinärgren, det kan inte vara så himla ofta.
Nej, Nej, utan det är lite olika. Marknad har ju ganska mycket med spelarna att göra och Abbe då på CSR-projekten har mycket mer att göra. Några på ekonomi har mer med, så att vi har kontakt, men nu kommer vi dela så här arbetsplats. Och det, jag tror att det är jättebra för klubben. Jag tror vi kommer bli mycket mer stabila. Man kommer förstå varandras förutsättningar på helt andra sätt och respektera varandra. Sen då får man liksom kalibrera ambitionsnivå också. Men nu har vi ju tidigare, om man ett år tillbaka i tiden, så hade vi ju väldigt hög ambitionsnivå på kontoret och inte lika hög med sporten. Men nu ska jag säga att nu är de ganska synkade, så det är, jag tror att det är ganska bra läge att flytta ihop.
Bra! Du, tack för att du kom hit. Det var ett jätteintressant snack. Du är välkommen tillbaka nästa år.
Ja, och så får, som 12 månader.
Ja, precis. Och göra en avstämning.
En avrapportering. Ja. Det är lika grann som ett årsmöte.
Har vi frågat årets resultat? Det har varit olika omgångar. Vad pekar på? Budgeten? Alltså, prognosen för budgeten?
Ja, vi, i somras så kände vi väl att vi var i läget att vi kunde gasa på lite grann. Liksom, se om vi kan kanske kapa åt oss en Europaplats. Så att det beror lite grann på hur mycket de här sista två matcherna.
Okay.
Alltså, ska vi sälja slut om, det är ganska mycket pengar. Mm. Men rimligtvis så hamnar vi runt plus minus noll.
Det är så pass.
Ja. Det tror jag att vi ska kunna få ihop.
Mm.
Och det, alltså vi har ju inte varken kassan eller egna kapitalet för att göra en sån satsning som AIK gör.
Nej, det är liksom 30 miljoner eller kanske mer till och med.
Ja.
Han sa
det är bra det.
Ja. Plus moms.
Tydligt mer.
Plus moms där. Så att det är, sen vet man, då kanske säljer Kristoffer Olsson sista december.
Så jämnar det ut.
Och så räddar de det hela. Ja. Men AIK har andra ekonomiska förutsättningar.
Mm.
För att kunna göra det här åtminstone ett år. Och nu har de gjort det. Och så får vi se lite grann hur det landar. Det kan ju bli, men jag tror att de känner sig att de har kommit topp 3, 6, 7 år i rad. De har tvungna att göra någonting.
Mm.
Och så gjorde de det. Och nu får man se om det blir brak succé eller om det blir ett steg tillbaka för dem.
Men ambitionen är ändå att behålla den här positionen vi har i klubben just nu. Rent sportsligt och organisatoriskt.
Att vi ska ju bli bättre.
Mm.
Vi ska ju bli bättre. Mm. Så är det. Men jag tänker lite grann så här i termer av att vi passerar de andra lagen i svensk fotboll.
Mm.
Och liksom när vi började, då var vi utspelade mot Degerfors och Värnamo på hemmaplan.
Mm.
Nu vet jag inte riktigt vad de gör nu för tiden. Och vi har ju liksom tagit ett lag i taget och det är ju det vi får fortsätta göra med. Jag skulle säga att vi just nu så är det vi och Häcken och Norrköping och Djurgården. Vi är Häcken och Norrköping, så kanske Djurgården och kanske Östersund, om man säger så, som är utmanarklubbarna till AIK och Malmö. Eller Malmö och AIK egentligen i den ordningen. Och då handlar det ju om att slå ut dem. Då ska vi slå ut Östersund och Djurgården. Och sen får vi tampas med Häcken och Norrköping. Och det tror jag att alla som följer svensk fotboll fattar, att det är ju inte vilka motståndare som helst.
Nej.
Alltså Häcken och Norrköping, de gör det svinbra. Så att det kommer vara en jäkla tuff nöt för oss att knäcka. Men det är väl egentligen den rimliga målsättningen på kort och medellång sikt. Det är ju att vara först av de fem klubbarna.
Men det är väl bättre att heta Kindlund än Kindberg, tänkte jag, rent konkret i dessa dagar.
Byter du plats med honom?
Ja.
Men kan du, tycker du att, jag förstår att du inte kan uttala dig jättemycket om just den här rättsbiten, men så här, om det där hade drabbat Hammarby, vad tror du att det blivit andra konsekvenser kring media och så? Jag tycker att han har kommit undan ganska bra. Alltså.
Han har badat ganska mycket han också, men det är klart. Alltså negativt, det är så här i media, om man tittar på klick, så där är det Zlatan i etta och sen är det negativa artiklar om AIK och Hammarby.
Mm.
en ganska klar tvåa för Aftonbladet och Expressen. Så att,
och Leksand, vi får inte glömma bort dem.
Kopplingen bara. Nej, men jag kommer ihåg för ganska många år sedan hade jag en diskussion med Lasse Sandlin då på Aftonbladet. Krönikör, reporter, även vad man ska kalla dem. Och han drev ju den här tesen om att nej, men vi skriver ju bara, för jag tycker att ni älskar ju när det går dåligt. Alltså, nej, men vi bevakar lika mycket när det går bra. Men ni får ju inte lika mycket klick om det står Bayern vann 1-0 och ligger 7 i tabellen. Men om det var så här, kravaller på Söderstadion, domaren fick en flaska i huvudet och du vet så här, Olle 78 bröt nyckelbenet på väg ut från vändkorsen, då blir det klick. Men det är ju så, det är ju jag kommer ifrån.
Nej, men en bra artikel om en klubb, den går ju bara klubbens supportrar in på.
Exakt.
Men sen dålig går ju både klubbens och de andra klubbens supportrar in på. Så att det är klart att det är så. Mm. Nej, det hade ju varit, det hade nog blivit riktigt galet alltså, tänker jag. Mm. Ja, så att det ska vi inte hålla på med.
Nej, vi hoppas att det inte blir sådana.
Vi slipper den typen av det.
Men du Henrik, du hade önskat en låt.
Ja.
Tänkte vi skulle avsluta med den.
Jag tänkte först, apropå det här vi pratade om tidigare, att jag skulle köra Should I Stay or Should I Go med Clash.
Ja.
jag ändrade lite den här låten. Ja. Lite så här framåtriktad.
Liksom. Ja, härligt. Men, vad heter hon?
Lale
heter hon. Och Goliath, va? Låten. Ja.
Fint.
Då avslutar vi podden för idag. Så hörs vi och, ja, vi åker ju ner faktiskt till Köpenhamn.
Ja, ska det.
Delar
upp. Talar för dig själv, tyvärr.
Ska dit och parta. Det kanske blir podd, det kanske inte
är
blir
det världens mest överskattade land i Danmark.
Det är det, men dit ska vi.
Man måste göra den resan också.
Då kör vi lite Lale och så hörs vi kanske i helgen. Hörs.
Mig, för jag vet att du är mod.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.